Ni lät lite osäkra på om jag skulle komma fram, tycker jag. Se om jag kan snickra ihop några tankar här. Jesus, han dog ju på fredagen, dagen före sabbaten. Och sen uppstod han på dagen efter sabbaten. Och det var ju den första arbetsdagen i veckan. Så man kan säga att Jesus, han vilar under sabbaten. Han var död. Han uppstod på vår söndag, och som man kallar det för Herrens dag i kyrkan. Och varje gång man samlades i början då, när församlingen var ny, så inledde man varje söndag med att säga att Kristus är uppstånden. Och det var lite som Monica nämnde det, att det kanske vi skulle göra varenda söndag egentligen. När Jesus uppstod så var det ju mer eller mindre kaos. När man läser evangelierna ser man att lärjungarna springer om vartandra. Man undrar vad som har hänt. Det var rena tumult ute och frågorna var många. Och det var egentligen bara en person som var samlad. Och det var Jesus själv. Det står i Johannes evangelium om att när lärjungarna kom till graven och tittade in, så fick de se att huvudbinden, eller duken, var hopvikt och lagd åt sidan. Jag vet inte, men det på något sätt talade för att Jesus ändå var samlad. Han tog tid att vika ihop duken. Jag vet inte hur bra du är på att vika ihop kläder hemma. Jag hade nog slängt den åt sidan, jag är rädd för bara. Min fru hade vikt ihop huvudduken, det kan jag lova. Men nu gäller det inte oss, utan nu gäller det ju Jesus. Så man undrar, man önskar ju att man hade varit med där kanske, när Jesus blev uppväckt. Hur tog han sig ut? Jo, han var ju inte, som Monica nämnde, han var inte påverkad av rummet. Han levde liksom i en annan dimension plötsligt. Han var som änglarna plötsligt, så dök han ju upp lite här och var. Jag lekte med tanken, hur förflyttade han sig? Och hur kunde han liksom bestämma han själv om han ville visa sig eller inte? Änglarna, de var ju Guds sändebud eller är, och det är ju Gud, Fadern, som bestämmer om de ska synas eller inte. Men det kanske inte gällde Jesus, utan han kunde röra sig som han ville fritt. Att stenen rullades undan, det var inte för Jesus skull. Det var ju för kvinnorna eller lärjungarna, för att de skulle kunna titta in och se att graven verkligen var tom. Jesus vann en underbar seger. Paulus säger att han vann en super- eller hyperseger. Han segrar över alla makter och välden och krafter, står i Kolosserbrevet. Vilken triumf! Men Jesus håller ju låg profil. Ja, snart, eller man håller väl på att spela den här Stanley Cup-bucklan i NHL. De som vinner, de brukar slänga handskar och hjälmar, allt mycket, allt möjligt omkring sig. Och så åker man segertåg i en sån här buss, ni vet, utan tak, och folket jublar. Det gjorde ju inte Jesus på något sätt. Han kom inte med häst och vagn och någon slags segeryra. Han vik ihop huvudbinden. Han höll låg profil. Han gjorde inget V-tecken. Han gick inte till överste prästerna och de som hade fattat beslutet att han skulle dödas och sa att nu ser ni hur jag vann här. Han håller fortfarande en låg profil. Men triumfen kommer att bli uppenbar när han kommer tillbaka. Då får vi se sådan som man är, med makt och härlighet. Det är ju härligt att få tillhöra Jesus och stå på hans sida den dagen han kommer. Nu är frågan, vann Jesus segern på fredagen eller vann han på söndagen? Vann Jesus seger på korset eller vann han segern i dödsriket? Och har det någon betydelse? Det var en gubbe, eller på att säga, som han hette William Kenyon. På början på 1900-talet så skrev han en hel del böcker och han började förkunna att Jesus dog egentligen i dödsriket, menade han. Han triumferade där. Därför att Jesus inte bara tog våra synder på sig, utan han hävdade, Kenyon, att Jesus blev en syndare. Han fick syndens natur och han dog andligen. Och han hamnade i dödsriket och han plågades även där, ända till fadern sa att nu är det nog. Och då ryckte Jesus nycklarna från djävulen och fick nycklarna till dödsriket, hävdade Kenyon. Och så fick han tillbaka sin gudomliga status och sin natur. Och så menar han på att samma sak gäller oss. Om vi förstår det hela så kan vi också få samma klass och status som Jesus fick. Om vi bara förstår detta och tar till oss detta. Och poängen eller konsekvensen med det här tänkandet blev att Jesus vann seger genom makt. Genom att rycka nycklarna. Genom att ta makten. Men kyrkan har alltid lärt ut att Jesus vann seger därför han gav sitt liv av kärlek. Inte genom makt utan av kärlek. Jesus vann på korset, det säger Bibeln tydligt, genom att han dog för oss fysiskt. Och Jesus säger ju själv där på fredagen, långfredagen, det är fullbordat. Och det är då som förhänget brister. Vägen till Gud blir öppen. Segern vanns på fredagen. Och Jesus gick ju bort och förkunnade evangelium för dem som redan var döda, står det också, skriver ju Petrus. Jesus, han blev som en av oss. Men han blev inte en av oss, det är en skillnad. Jesus var Gud och förblev Gud alltid och är Gud. Det är skillnad på Jesus och oss. Han upphörde aldrig att vara Gud. Och det här tror jag kan vara en viktig skillnad i detta. Därför att vill vi vinna seger så får vi följa Jesus, samma princip råder. Vill du vinna seger, vill du uppleva uppståndelsekraften, då måste du ge någonting av ditt liv. Det finns ett offer, eller som Jesus säger, du måste ta korset på dig. Vill du känna av uppståndelsekraften så kan det också innebära att du upplever smärta. Paulus hade ju förstått detta. När jag är svag, då är jag stark. När jag får lida, när jag får kämpa, nöd, fara, svärd, svårigheter. När jag lever på gränsen att jag känner att jag räcker inte till. Då flödar kraften in och genom Paulus liv. Ja, då kunde han säga till ondskans makt att vika undan. Inte för att han själv hade skaffat någon makt utan därför att han gav sitt liv. Att låta Jesus verka genom honom. Det finns ju vissa saker ibland vi känner sådär att ja, jag dör nog hellre än att jag skulle hamna i den situationen. Låt säga att du plötsligt skulle kanske vittna för någon eller några som du känner. Det skulle vara väldigt pinsamt. Jobbarkompisar eller skolkompisar eller på RPG eller vad det heter. Plötsligt befinner man sig i en pinsam situation och man känner sig väldigt liten trängd och utsatt, och man känner, hur ska jag reda ut det här? Är det någon gång som uppståndelsekraften börjar verka, så är det då. Eller man hamnar i en situation, man känner att det kommer inte att fungera, man är genomnervös. Då kanske man säger efteråt, ja, men det gick trots allt. Det gick bättre än förväntat. Kanske det var på grund av att du var utlämnad som det gick bättre än väntat. Uppståndelsekraften verkade. Det kan ju vara pinsamt kanske att vittna om sin tro. Man känner sig enkel, simpel, oförmögen. Jesus säger så att en profet blir bara ringaktad i sin egen stad. Och det är när Gud gör någonting genom en vanlig enkel människa som alla andra känner igen. En mitt ibland oss. Plötsligt börjar den här jantelagen råda. Har du något att komma med? Men det kan det ju vara. När Gud verkar. Gud använder vanliga, enkla människor på ett överraskande sätt många gånger. Och det var därför som Jesus dog egentligen. Han dog därför att han blev föraktad. Hade de ledande förstått att han var Messias, så skulle de aldrig dödat honom. Varför tog de livet av Jesus? Varför föraktade de honom? Jo, de tyckte inte han hade tillräcklig framgång, tillräcklig makt, tillräcklig status. Därför kunde man inte tro att han var Messias. Fastän Jesus säger att han är det. Jesus var ju en slags landsortspredikant, kanske man kan säga, som kommer från norra delarna. Och i det söder så såg man ju ofta ner på de som kom från Galileen. De var norrlänningar. Man hade redan bestämt sig att Jesu påstående om att han skulle vara den han sa sig vara, det var löjligt. Man föraktade honom. Därför fällde man domen att han skulle dö. Man till och med river sina kläder när Jesus säger att han ska komma tillbaka med makt och härlighet. Vi människor, vi söker gärna det som är storslaget, det som är högt, det som har bra status. Det frågar vi gärna efter. Men Gud verkar ofta i det lilla, det enkla. Jag brukar ta den här liknelsen med de här två fiskarna, vad hette de? Sturman och Svensson och sånt där, som upptäckte ubåten 137. Det kommer två enkla fiskar in till marinen och säger att det ligger en ubåt på strandlinjen. Jag menar, det var ju ingen större fart på det hela. Hade de tagit sig en hut på morgonen eller vad var det? Det var för simpelt, det var för enkelt, det var för banalt. Man trodde inte på dem. Det tog tid, så sa man, ja, men vi får väl kolla läget lite då. Då skickade man ut ett par gubbar från marinen. Och det låg ju mycket riktigt en ubåt. Sen tog det fart. Sen var det en världsnyhet. På samma sätt kan Gud skicka enkla människor. Och då får man bemöda sig med att ta reda på, är det sant? Det är Guds vägar. När Gud skickar en profet så är det ofta en enkel människa som inte har den där höga statusen. Vi tror ju alltid att det är de som har bra status, det är de vi vill kalla till oss. Det är de som har liksom det profetiska. De som har gjort sitt namn. Det behöver inte vara så. Inte alls. Det kan vara du som sitter i bänken som bär på en profetisk gåva. Det kanske handlar om att våga lämna ut sig, att våga säga det som ligger på hjärtat. även om andra ser ner på dig. Jesus vann seger därför att han gav sitt liv av fri vilja, av kärlek. Han lät sig utsättas för hån och förakt. Och han gav inte igen, liksom med samma mynt, efter han hade uppstått. Vill vi uppleva kraften, hans uppståndelsekraft, då behöver vi göra som Paulus, tror jag, leva på gränsen. Uppleva utsatthet, svaghet. Känna skörheten. Det tror jag. Det ska vi be. Jesus, vi tackar dig att vi får vara samlade här idag. Det är på grund av dig att du vann en härlig seger och att du uppstod. Du lever ju idag och du kan verka i våra liv, Herre. Och vi ber den här stunden att vi skulle få vandra på dina vägar. Att ta korset på oss och följa dig, Herre. Och vi skulle önska att din kraft finge flöda genom våra liv. Och Herre, vi ber därför att vi ska få vandra i dina fotspår. Tack för den här dagen, den här påskdagen, där vi kan få på något sätt jubla och vara glada över att du vann seger, att du lever idag. Och vi ser fram emot den dagen, Herre, då du ska komma tillbaka med makt och härlighet, och segern på ett konkret sätt ska bli synligt, Herre. Hjälp oss att sprida på något sätt vittnesbördet om dig vidare, även i vår tid, Herre. Det ber vi om. Tack att vi får be för varandra, och jag ber för församlingen här på ett särskilt sätt, om din välsignelse över var och en och för arbetet som pågår här, Herre. Vi bara tackar och vi prisar dig. Amen.